Jag ska börja läsa från andra Korintierbrevet 8. Kristina och jag, vi åt middag ihop igår. Och då hamnar vi i en liten vers som vi inte visste vart den stod. Men sen hittade Kristina den. Och när jag läste den hemma så kände jag, oj vad mycket bra det var i det här. Så jag ska börja läsa andra Korintierbrevet 8. Och det blir faktiskt... ja, inte hela, men en bra bit i början på den. Får jag nog tända här. Och som överskrift så står det att det handlar om insamlingen till den kristna, till de kristna i Jerusalem. Så det är ju Paulus som uppmuntrar dem i Korint att göra saker. Men jag skulle vilja att ni inte tänker insamling lika med pengar. För det är lätt att man tänker så, att det är ekonomi. Men det står faktiskt ingenting att det handlar om pengar här. Så det kan vara allt möjligt. Men jag börjar läsa. Jag vill tala om för er bröder vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och det gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva. Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er. Och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt. Som det står skrivet, han med mycket fick inte för mycket. Han med litet fick inte för litet. Jag läser igen det jag har strukit under med rött. Det ser ju inte ni. Efter Guds vilja gav han det först och främst, eller efter Guds vilja gav det först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Och jag tänker att även i våra gudstjänstsammanhang eller i församlingslivet eller med medmänniskor, att vi har mycket att ge. Att vi följer de tankarna vi har. Det kanske handlar om tid, empati, givmildhet i vissa fall. Men framförallt att vi först och främst ger oss själva åt Gud. Jag tänkte vi ska sjunga en vårsalm nu och riktigt sjunga in våren på vårt sätt. Och sen ska vi sjunga några lovsånger. Men efter det så ger jag tid för att vi kan få dela någonting gott som vi har varit med om till uppmuntran för varandra. Det är också det här att ge något av vad vi har varit med om för att hjälpa någon annan. Så sitt nu och fundera på om det är någonting som du vill dela med oss andra.
Det är så här att det finns någon plats i Sverige som heter Broddetorp. Och några av er vet ju var det ligger i Skaraområdet. Jag var där nu några dagar under veckan som har gått. Och då var det bönedagar. Och bönämnen, det finns ju gott om. Tacksägelseämnen, kanske inte lika många. Men vi hade ett stort bönämne en morgon. Då var det en kvinna som brukar vara med. Och hon har en handikappad son. Och sonen är väldigt, väldigt beroende av sin mamma. Och så sa de när vi gick till frukost att ja, ambulansen står här utanför. Så ni behöver inte fundera vidare på vad det kan vara. Utan det är en kvinna då som behöver in till sjukhuset för att kolla vad det var för fel med henne. Och de åkte iväg i ambulansen och den här ambulansmannen hade ju sån här display eller vad det nu är de har, kollar upp allting. Och det var då hjärtat som var bekymmer. Och det fanns någonting, jag kan inte de där tekniska termerna, men det var någonting med 160 i alla fall som var i hjärtat som syntes på skärmen. Och vi skulle ju ha morgonbön eller förbön första passet då på morgonen, så vi bad för henne. Och så var det då ambulansmannen, han tittade till hela skärmen och alltihop, det bara försvann några sekunder. Och sen kom det tillbaka då. Och då var det inte 160 längre, utan då var hjärtat normalt. Så Gud grep in på ett förunderligt sätt. Så hon kom ju tillbaka så småningom då, var helt fri från sina hjärtproblem. Så visste Gud god. Han gör under än idag. Och det får vi lita på och räkna med.
Ja, vi sjunger precis just nu att vi gläds att på Guds jord få vandra och äga himlens frid. Och det var en väldigt passande övergång, för att det tror jag anger temat också för vad vi ska ägna våra tankar åt en liten stund här. Jag ska läsa ett bibelställe ifrån Lukas evangeliets 24 kapitel. Så vi är alldeles i slutet av evangeliet. Och vi befinner oss i den övre salen som enligt Johannes hade låsta dörrar där lärjungarna hade samlats av rädsla. Och det som har hänt precis är att de här Emmaus-lärjungarna hade dykt upp där hos de lärjungarna i den inre kretsen och berättat om sitt möte med Jesus. Och får höra att Jesus också har visat sig för Petrus. Någonting är på gång. Och då läser vi att medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem: "Varför är ni så förskräckta? Och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem: "Har ni något att äta här?" Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: "Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeten och i psalmerna." Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Ja, Jesus, han hade flera saker att säga till lärjungarna där. Men han började med: frid vare med er. Och det är det första lärjungarna hör när de är samlade sedan de hade sett Jesus dö på korset. Det är det första Jesus har att säga till dem. Är det bara en hälsningsfras, eller finns det en djupare innebörd i dessa orden från den uppståndne? Frid vare med er. Kan vi titta lite på innebörden av ordet frid? Det grekiska ordet som används här i grundtexten, det motsvarar det hebreiska ordet för frid, som är välbekant, tror jag, för många: shalom. Och går man till Gamla testamentet så finner man att shalom, det betecknar inte bara en sinnesstämning, en känsla, utan det betyder att befinna sig väl, att vara hel, att vara oskadd, sund. Så det är inte bara i första hand att känna sig väl, utan att befinna sig väl, att vara väl. Känslor kan vara missledande ibland, kan vara falska ibland, de kan ofta vara flyktiga. Man kan tro sig vara förlorad när man är räddad. Man kan uppleva att fara hotar fast man i själva verket är trygg. Gamla testamentets innebörd av ordet frid enligt illustrerat bibellexikon lyder så här: det harmoniska tillstånd som råder när gudsgemenskapen är intakt och när Herrens välsignelser tillflyter folket med rättfärdighet och frälsning från all nöd. Och den här fridstanken, den finns särskilt klart utformad i en saltarsalm. Saltarsalmen 85, verserna 9-14. Det står det så här: jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må de inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg. Så kan en beskrivning av frid, av ett fridstillstånd, låta. Och Gamla testamentet är tydlig med att frid, det är något som kommer från Gud. Och Jesaja upprepar flera gånger detta, att det finns ingen frid för de ogudaktiga. Det finns ingen frid för de ogudaktiga. Så den djupare meningen i ordet frid, shalom, det har med Guds gemenskap att göra. Men Guds gemenskap förutsätter rättfärdighet. Och därför så är frid kopplad till rättfärdighet som en gåva. Rättfärdighetens frukt ska vara frid, skriver Jesaja också. Och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Och rättfärdigheten kommer också från Gud, är också en gåva. Den finns i Kristus. Och detta också uttalat i Gamla testamentet av Jesaja i profetian om den lidande tjänaren. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och i Nya testamentet i Romarbrevet så framhålls frid också som en frukt av rättfärdiggörelsen som vi har fått. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. I Gamla testamentet så förekommer ordet frid, shalom, också i ett sammansatt ord. Och det är sammansatt med ett underbart bibliskt begrepp. Och det är begreppet förbund. Fridsförbund talas det om. Och det är Gud som ingår förbundet. Och när Gud ingår ett förbund så är det orubbligt. Det är det mest orubbliga som finns. Gud sviker inte sitt förbund. Och förbundet är hans initiativ. Det är hans tanke, hans önskan. Och han genomför den. Och Gud säger genom profeten Hesekiel: jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Det ska vara ett evigt förbund med dem. Jag ska bereda plats för dem och föröka dem och låta min helgedom stå bland dem för evigt. Och här finns en direkt parallell, tycker jag, i Jesu ord i avskedstalet i Johannesevangeliet. Han säger att i min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. I Hesekiel så säger Gud att jag ska låta min helgedom stå ibland dem för evigt. Alltså låta min närvaro, min helighet och min härlighet. Helgedomen är där Gud är. Och Jesus ger oss löftet att vi ska vara där han är. Så efter att Jesus har fullbordat det verk som är grunden för löftet. Efter att han uppstått från det döda till det nya liv som alla som tror på honom ska få dela. Så kommer han till lärjungarna där i den övre salen. Och det första han säger, det är: frid vare med er. Det är mer än en hälsningsfras. Det är mer än en önskan. Det är ett konstaterande. Frid är med er. Frid är er ägodel. Fridsförbundet är beseglat. Jag föreställer mig detta som att när Jesus får uttala de här orden inför lärjungarna så är det oerhört triumferande. Det är ett jublande. Det är att nu är det fullbordat, som var nästan det sista föregående som lärjungarna kunde höra Jesus säga på korset. Det är fullbordat. Och nu återvänder Jesus uppstånden från de döda och kan säga: frid vare med er. Det finns ett auktoritativt uttalande, det är ett maktord. Och det finns en väldigt stor trygghet i att vara föremål för det här ordet från Jesus. För som sagt tidigare, det är inte bara ett sinnestillstånd, utan det är ett totalt tillstånd. För om vi ska vara ärliga med varandra så är det ju långt ifrån alltid som vi som sitter här idag upplever frid starkt i våra sinnen. Vi är olika funtade. En del av oss så ligger oro närmare till hans upprörda känslor. Och vi befinner oss också i det här spänningsfältet när det gäller Guds löften. Det här redan nu och inte ännu. Gud har en tidsaspekt som är annorlunda än våran. Och Paulus, han uttrycker det här i Romarbrevet, att vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper oss också anden i vår svaghet. Och i det här sammanhanget så skriver Paulus också att jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Så hur ska vi då se på Jesu fridsord? När Jesus möter lärjungarna så har han alltså uppstått ifrån de döda. Och han vet att lärjungarna, fast de kanske själva inte är lika medvetna om det, äger evigt liv och att de har frid med Gud. Så han säger inte att nu har ni framför er en tid som ni måste uthärda. Utan det är inte där betoningen ligger. Utan han säger istället åtminstone tre saker. Och för det första det som vi har behandlat, detta han säger, frid vare med er. En inbjudan att leva i den verkligheten med glädje och tacksamhet och trygghet. I tro på den verklighet som Jesus deklarerar. Det var det första. För det andra så säger han att ja, ni har ett uppdrag att sysselsätta er med. I parallelltexten här, Johannes evangeliet, så säger Jesus också frid vare med er. Och sen direkt efter det så säger han som fadern har sänt mig sänder jag er. Och vi läste här i Lukas också att Jesus pratar om att i gamla testamentets undervisning att Messias ska lida på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk. Och ni är själva vittnen om detta. Så Jesus sänder oss alltså i världen till de förlorade. Han kommer under denna tid till oss med ett uppdrag, ett syfte och ett fokus. Det tredje Jesus säger här i sin första möte med lärjungarna efter uppståndelsen, det är löftet om den heliga ande. Ja, det har givits förut, men att det här är tillfället att upprepa det. Och i Lukas står det att Jesus säger, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Och jag tror att lärjungarna vet vad han syftade på då, eftersom han talat utförligt om det under den sista skärtorsdagskvällen. Och Johannes så står det att sedan han sagt detta andades han på dem och sa, tag emot den heliga ande. Därför att anden är en förutsättning för uppdraget. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Men andens uppgift är också att göra konkret för oss det tillstånd som vi de facto befinner oss i och som vi har talat om. Anden är den som påminner oss om vad Jesus har sagt. Anden är den som undervisar oss om allt som Johannes skriver i sitt brev. Han är gudomens närvaro i oss. Och Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8 att hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och sedan senare i brevet, må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Så om vi sammanfattar Jesu budskap här, så var det 3 saker. Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Tag emot den helige ande. Så lyder orden från den uppståndne Jesus, vår Herre. Låt oss tacka och be. Jesus, jag vill tacka dig för att du kommer till lärjungarna och till oss efter din uppståndelse. Du kommer till oss med ord, fulla med innebörd. Och vi tackar dig för din hälsning när du kommer ut ur uppståndelsen. Frid vare med er. Frid, att frid är med oss. Jag ber, Herre, att du hjälper oss att ta det till oss. I vårt förstånd och i vårt hjärta. Ber dig, Herre, att du genom en helig ande uppbygger vår tro och vårt hopp. Och så ber jag att du också ger oss nåd, Herre, att lyssna till dina ord, Herre, om din sändning till oss. Och om ditt löfte om den helige ande. Och vi ber, Herre, att du än mer vill utgjuta din ande i våra församlingar och i våra liv. Så, Herre, så tackar vi dig och prisar dig och upphöjer dig för ditt verk, för din uppståndelse och att du är med oss. Amen.